Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
De är i lekplatsen med sina två barn. Barnens far ska bara åka iväg ett snabbt ärende och går mot deras bil. Någon minut senare hörs skotten. Ljudet av skott från ett vapen hörs i massor från området pappan gick. Mamman får självklart panik och efter att snabbt lyckats se till att någon kollar barnen börjar hon springa mot deras bil. Han svarar inte när hon ringer så paniken bara växer. Hon hittar sina barns pappa sittande livlöst i bilen. En bil som visar sig ha träffats med långt över 10 skott. Detta är historien om det dödliga våldets baksida. Mitt namn är Joakim Lindén. Ni lyssnar på Brottsofferpodden. Är du redo?
Yes.
Yes, yes. Hej!
Hej!
Hej, välkommen till den här podden.
Tack så mycket.
Jag är jätteglad att ha det här. Jag är jätteglad att ha det här idag, säger man så.
Här idag.
Så, ja. Det är så att vi har pratat en stund, under en ganska lång stund. Jag har velat att man var med här, du har tvekat. Jag vet att du har fått frågor från andra podcaster och även radioprogram och prata om den här historien du tänkte berätta. Vad anser du själv är största skillnaden nu mot förut?
Ja, det är väl mer att jag känner att nu är jag redo att faktiskt kunna prata om det. Så att jag får göra min egna historia hörd. Min sanning. Så det är väl mest därför. Och jag valde ju detta själv. I och med att vi hade ju pratat ett tag innan. Och sen så ja, var det ju jag som kände att nu vill jag göra det här. Så...
Jag är i alla fall jätteglad och det är en väldigt intressant, väldigt, väldigt viktigt ämne som det pratas väldigt mycket om och vi får, jag tror med den här historien också se kanske inte den viktigaste för det är väl fel att säga, men en extremt viktig del, en vinkel i det hela.
Mm.
Hur folk verkligen blir drabbade och hur vissa nyheter kan slå ut fel också.
Precis.
Så att du kan berätta lite, vem är jag framför mig?
Ja, jag är en 33-årig tvåbarnsmamma och... Jag jobbar och ja, som alla andra gör.
Ja, jag
förstår. Ja, och lever vidare.
Yes, när du säger leva vidare, det var hände någonting för ett par år sedan, va?
Ja, precis. För cirka 2,5 år sedan så gick mina barns pappa bort i en skjutning.
En skjutning?
Ja.
Kan du berätta lite mer ungefär vad som hände och hur nåddes av nyheten?
Ja, vi var på en lekplats och lekte tillsammans med barnen. Och ja, de skojade och gungade och skrattade och sådär. Sen skulle han iväg med bilen, min bil, som jag hade parkerat utanför mig. Precis utanför porten. Och vi dividerade väldigt mycket om vi skulle följa med honom eller om jag skulle följa med eller sådär. Men båda är ju ganska envisa så att det slutade med att han gick bara då. Så efter en 10 minuter så säger han att ja, men jag går nu då så kommer jag tillbaka snart. Och då sa jag okej, men vi ses om 10 minuter. Så han går, han tar en liten genväg. Genom ett litet skogsparti uppför en backe. Och jag och barnen packar ihop cyklar och basketboll och sådär. Sen under tiden vi gör det så så hör jag skott i form av alltså det är snabbt efter varandra och det är väldigt högt.
Får du några tankar när du hör skotten? Där? Eller var du undrar vad det var först eller reagerade eller förstod att det var skott då?
Ja, det gjorde jag. Jag fick panik. Sen var det någon tjej där som var ute och rastade sin hund. Och hon sa, men jag kan ta barnen, jag kan ta barnen. Så då lämnade jag barnen där med henne. Det var en liten yngre tjej. Och sprang upp samma väg som han gick då.
Var du orolig där då att det var han som hade blivit skjuten eller att var drabbad av det här?
Ja, eller alltså jag ringde honom samtidigt som jag sprang. Och jag kan säga att den sträckan är ungefär 50 meter bort uppför en backe. Och det kändes som att det tog en evighet för mig att komma upp dit. Och det kändes som att jag bar på två tunga stenar på mina ben. För att jag kände, det kändes som att jag inte nådde upp dit. Och under tiden ringde jag honom då. Och när han inte svarade då kände jag att okej, nu är det ju någonting som är fel.
Var det du tänkte att det har hänt han?
Ja. Så jag kommer upp i panik. Och jag vet ju jag har parkerat bilen så jag vet ju vart den står. Öppnar förardörren där han sitter är inte stängd. Den är lite halvöppen. Men jag ser massa glasplitter på marken. Jag öppnar hans dörr. Och så sitter han där i bilen.
Så du är först på plats och du öppnar dörren och då ligger dina barns pappa där?
Ja, precis.
Minns du vad du hade för tanke, känsla?
Alltså, det är lite komiskt, men man har ju alltid kollat på typ City Akuten och Grey's Anatomy och sånt. Så jag tänkte väl mer, okej, jag ska kolla hans huvud. Det var ju det första jag kollade. Så jag tog mina båda händer på hans varsin sida av huvudet och kollade runt. Men jag såg ingenting. Sen drog jag upp hans t-shirt eller linne. Såg ingenting då heller. Han hade lite skrapsår på ansiktet bara. Antar att det var från glassplittret.
Rörde han på sig eller sa någonting? Med
Nej. Hans ögon var halvöppna. Och jag skrek hela tiden att vakna. Och jag försökte skaka på honom. Så att han skulle vakna upp liksom. För jag antog att han hade blivit medvetslös då. Och sen så tittade jag på magen. Och där såg jag ett skotthål. Och då la jag mina händer på hålet då. Mm. För att stoppa någonting som jag har sett på film, antar jag då. Ja.
Har det hänt något mer runt om? Har det kommit mer folk? Eller?
Jag står ju och skriker hela tiden och gråter. Och sen så har jag mina tankar hos mina barn. För att de är ju där nere och jag visste liksom inte vad ska jag ta vägen nu. Alltså jag kan ju inte ta med barnen upp hit. Men så började det komma lite grannar som bodde i samma trappuppgång som oss. Och då skrek jag också igen att mina barn var nere på lekplatsen. Så de gick ner till barnen.
Det kändes tryggt att det var någon den du kände som var på.
Ja, precis. De gick ner till barnen och sen så kom det massa folk. De försökte ta bort mig från honom men jag vet att jag hela tiden sprang tillbaka.
Jag tror att du på något sätt hade accepterat helt fel ord. Men i ditt huvud var han död där, eller var det att...
Nej, för att när jag tänkte, när jag kollade hans huvud och inte såg något skott i huvudet, då fick jag någon form av lugn. Tänkte okej, men nu klarar han sig. Men sen, jag tänkte ju aldrig mer på att magen är så farligt eller så. Det var ju det jag såg. Och jag tänkte väl att, men han klarar sig. Alltså, det är ju bara magen.
Du kände fortfarande hopp?
Ja.
Så här. Ja. Var du rädd för att du fortfarande var på platsen där? Eller att du hade kommit till platsen? Och
jag tänkte inte ens på det, nej. Alltså jag tvekade inte ens en sekund att gå till den platsen.
Det gick lite på rutin bara det här med att kolla blodskador.
Ja.
Du ser jättemodigt av det. Så här. Och ja, måste vara en hemsk situation, hemsk stund att komma till. Mm. Alltså din barns pappa och se han ligga i en bil och upptäcka det blodet.
Ja.
Men hur går du vidare? Sagt att dina grannar kommit ner, de går till dina barn så de känner lite tryck där.
Ja, sen får jag höra att barnen är nere på en pizzeria på torget. Mm. Och då blev jag lite lugnare, eller inte lugn, men då kände jag väl någon form av trygghet att okej, men de är med mina grannar. Och sen så ringer jag hans mamma. Hon svarar inte. Jag ringer och ringer och ringer. Till slut får jag ett svar och jag skriker då att hennes son har blivit skjuten. Hon förstod inte riktigt. Men jag sa att du måste komma hit hem. Så hon kom.
Men om jag får backa lite. Har ambulansen och polisen kommit? Hur lång tid
nej,
efter det?
Nej.
Hur lång tid har det gått innan från du kommer till platsen och du ringer mamman ungefär?
Alltså... Han blev skjuten 19.36. Under tiden jag satt där vid bilen och när ambulansen kom eller polisen kom, jag tror kanske polisen kom först. Men då hör jag en granne säga, har ni haft kafferast eller? Och den meningen har etsat sig fast i min hjärna.
Som att det har tagit lång tid.
Ja, för att jag reflekterade aldrig över tiden. Jag kände också att det tog en evighet. Fastän med bil så bor vi 2 minuter från sjukhuset.
Mm.
Så sjukhuset ligger strax nedanför.
Är det någonting du har reflekterat och tänkt på det här med kafferast? Reflekterat efteråt, hade du kanske kunnat gått snabbare för någon att komma så kanske det hade blivit ett annat resultat?
Det tror jag inte. Jag vet inte. För mig känns det som att det är väl ingen idé att tänka så nu, för att han är ju inte här, men jag tror inte det efter vad de skadorna han hade.
Han hade maximal otur med skotten och
barnen? Ja, mm. Det var 17 skott de sköt.
17?
Ja, 9 eller 11 träffade honom.
Ursäkta, men jäklar.
Ja. Ja. Det var därför jag tyckte det var så konstigt att jag inte såg någonting, men... Ja, vi kan ju ta det sen, men nu vet jag ju varför.
Men alltså, han var troligtvis död när du kom till platsen redan.
Han hade puls några minuter, för jag vet att en granne kom ner och hon försökte ju få bort mig. Hon jobbade som någon sjuksköterska eller någonting och hon tog pulsen på honom och jag hörde henne i bakgrunden säga att han har puls. Men alltså, han var ju inte... vid medvetande. Jag kände väl mer att okej, huvudet är inte skadat, men bara magen. Men nu vet jag ju varför det är så illa i magen. Alltså,
ja. Ja, jag förstår. Mycket organ och allt
möjligt här. Ja, precis.
Men vad händer? Kommer hans mamma?
Ja, vid det här laget så har ambulans och polis kommit till platsen. De har spärrat av. Jag sitter inom avspärrningarna. Ingen får ju komma in dit. Jag ser hans mamma och hans syster utanför avspärrningarna. Men jag kan ju inte... Alltså jag hamnade i ett tillstånd där jag tappade känsel i ben och i händer. För att jag fick, vad jag vet nu idag då, panikångest. Så att jag var inte ens, jag kunde inte ens gå. Alltså jag kunde inte ens röra mina händer eller fingrar. Eller det enda jag gjorde var bara att sitta där medan de höll på att göra hjärt- och lungräddning. Och jag bara grät och skrek. Och...
När du tänker på, tillbaka på den här stunden från skotten till som drar ifrån dig. Minns du vad som du tyckte var jobbigast? Vad är det som har etsat fast det mest i?
Det var väl med kanske hans... Alltså jag minns ju fortfarande hans ansiktsuttryck. Jag minns att han lyssnade på musik. Han lyssnade på en låt från Tupac. Och jag hörde musiken. Han hade ju tappat hörlurarna så, alltså från öronen. Så att de hängde ju. Men jag hörde musik. Så det är väl typ sådana saker som...
Har. Det är starka minnen i det fortfarande.
Ja, ja. Allt är ganska starkt egentligen. Jag menar... Nu när vi sitter och pratar om det så ser jag ju hela händelsen framför mig. Det är ingenting jag kan radera ut. Eller, alltså det är ingenting man kan glömma.
Nej, jag förstår det. För det låter det är ju sämst. Du är på en lekplats och tre sekunder hör, bara sekunder efter det så hör du skott och kommer till en bil och han ligger skjuten.
Ja.
Det, är ju, det måste vara bland det värsta som kan tänkas
ja, hända det är en det. Person. Ja, för att hela mitt... Jag såg hela mitt... Skulle jag ställt mig själv som en tredje person utanför allting? Hela mitt liv rasade på bara några sekunder. Och jag såg allting framför mig. Hur allting bara rasade isär. Ja.
Hur var polisens bemötande och ambulansens? Ambulansen hade väl full fokus på att försöka rädda han, antar jag. Men hur var polisens bemötande?
Ja... De försökte väl lugna ner mig där på platsen. Jag fick sätta, de flyttade på mig då, så fick jag sätta mig på en bänk. Och där bara grät jag och skrek. De fick liksom ingen kontakt med mig alls. Det var, de kunde inte nå fram till mig för att jag var i sån chocktillstånd. Men sen kom ambulanspersonal. I och med att jag sa att jag inte fick luft fast jag var ute i friska luften. Det var soligt väder, det var inte dimmigt eller någonting heller alltså, men jag var ju ute, jag fick ju luft men jag fick ingen luft så då kom ambulanspersonalen och sa att jag har panikångest, jag måste kunna andas djupt och in genom näsan och ut genom munnen. Men det gick ju inte. Alltså det var omöjligt.
Jag förstår.
Och sen så vet jag att polisen ville prata med mig. Men jag var ju så upprörd så det gick inte att prata med mig. Sen satte de mig i en... Han i en ambulans. Och mig i en ambulans. I och med att jag... Min bil var ju nere... Alltså det var ju en massa skott i bilen. Det gick inte ens att köra den. Och så åkte vi ner till sjukhuset. Och då var hans mamma även med i ambulansen då. Så polisen tog min telefon och mina hemmanycklar. Ja, sen åkte jag med ambulansen ner till sjukhuset som ligger 2 minuter ifrån.
Hur var det på sjukhuset?
Ja, det var hemskt. Jag har ju fått mycket, alltså jag minns inte allting själv från just där och då i sjukhuset. Utan jag har fått tillbaka berättat till mig. Jag minns att jag skällde ut poliserna för att jag tänkte att vad gör ni här? Ni ska inte prata med mig, ni ska hitta de som gjorde det här. Och sen vet jag att alltså det var ju människor runt omkring som försökte få någon form av kontakt med mig. Först tog de in mig i ett rum, ett kallt, fyrkantigt rum. Men där fick jag ju total panik. Där kunde jag ju inte vara.
Men i det här läget tror du fortfarande att han ska överleva?
Ja, ja, jag tror ju fortfarande att han, nu, det här kommer att gå bra.
Mm.
Och så jag går ut igen från sjukhuset, ställer mig utanför och gråter och skriker. Och skriker hysteriskt. Och polisen försöker hålla förhör med mig. Men jag bara skriker. Alltså de kommer inte... De kan inte få kontakt med mig. Jag är det som att jag är en helt annan värld.
Accepterar de det eller fortsätter de? Tjata väl fel.
Nej, de accepterade väl till slut för att de förstod väl att jag... vi kan inte prata med henne nu.
Det var alltså. Ju panik liksom. Ja.
Vid det här laget kunde jag ju gå igen. Jag hade ju fått tillbaka känslan på händer och fötter. Sen av någon anledning så gick vi in i ett väntrum. De jag minns var där var hans mamma och hans syster. Sen minns jag inte om det var någon mer där. Men där satt vi. Vet inte hur länge. Men vid 22 och... vid 22-tiden ungefär. 22.36 kanske. 22. Så kom en kvinnlig läkare in. Och jag vet att jag satt... Det fanns ett litet runt bord och jag satt på en stol. Då var jag tyst. Det var som att jag var helt tom. Jag grät inte, jag skrek inte. Jag satt bara tyst. Och så kommer hon in och... talar om att... tyvärr kunde vi inte rädda hans liv. Han är död.
Hur reagerar du där? Fel ord reagerar. Vad får du för känsla kanske jag ska säga?
Min första tanke var väl att... alltså det som kom upp först var... Vad ska jag säga till barnen? Och sen... sa jag typ, nej, nej, nej. Ni måste rädda honom. Han får inte dö. Han måste leva. Vad ska jag säga till barnen? Så, ja.
Hur var hans mamma de i närheten? Var det ändå lite skönt att ha dem där?
Så att du slapp ja, såklart. Jag hade ju inte... Alltså, jag hade inte löst att vara där själv. Hans familj har varit till väldigt stor hjälp och stöttning i det här.
Men vad händer i alla fall? Du berättar att du går inte... Hur ska du berätta för barnen? Hur går du vidare? När börjar det liksom bli lite verkligt? Så här, att han är verkligen borta. Så här.
Ja, det blir ju inte det riktigt. Barnen hade hamnat hos min mamma. Vet inte hur riktigt. Jag minns inte. Men de var hemma hos min mamma. Och jag var med hans mamma då. Jag kunde inte träffa barnen. Men jag vet att när jag gick upp till mamma så var jag ändå tvungen att träffa dem. Och då hittade jag på någon historia typ att... Ja, men pappa lever och han kommer komma tillbaka. Och... Så jag drog ju en lögn. För att jag visste inte vad jag skulle göra eller säga. Och jag var inte i mitt fulla sinnestillstånd heller. Så jag hämtade bara... Jag minns inte ens vad jag hämtade där. Men jag skulle hämta någonting. Sen åkte jag hem till hans mamma. Och när vi kommer dit så jag gråter. Jag kan inte sova, jag kan inte blunda. Jag fick låna en lånatelefon hos mamma. Och jag tänker att han kommer ringa mig snart. Jag måste ha koll på telefonen. Sen kommer jag på mig själv, men just det, polisen har ju min telefon. Ja, men det gör ingenting. Han löser det, han kommer ändå ringa mig ändå. Fast jag har ett helt annat nummer.
Så den här tiden du vägrade inse?
Ja.
Det var inte verkligt?
Nej.
Men man måste fråga, när du var på sjukhuset och de berättade för dig den här hemska nyheten.
Ja.
Så här, som du vägrar tro på, som jag förstår. Men erbjuder de någon hjälp? Får någon så här samtals... alltså, finns det någonting som sjukhuset sa? Eller minns du det? Så här, du behöver prata med den här eller den här.
Ja, nu när du säger det så hade de en sjukhuspräst. Men jag vill inte gå. Alltså jag löste inte att vara inne på sjukhuset.
Men fan, i de här död.
Nej. Alltså vad ska jag göra där liksom? Han är ju inte död. Mm. Så jag ville inte. Jag minns inte om någon annan gick in dit. Men jag ville inte.
När började det bli, du kanske pågick ett tag där, den här förnekelsen, men hur länge på, ungefär, vad händer? Du ser att du har telefonen, du tror att han ska ringa till dig.
Ja, och jag vet att jag pratade med en nära vän också. Jag tror till och med att jag smsade henne och sa att ja, men, han kommer ringa mig snart. Men hon höll ju bara med ja, att han kommer nog ringa snart. Jag kunde inte sova. För att så fort jag blundade så såg jag massa bilder i huvudet.
Vilka bilder såg du, om man får fråga?
Ja, men han, bilen, paniken. Jag vill inte äta heller. För att jag vet att han ville äta innan vi gick till lekplatsen. Men då sa jag nej, barnen vill ut och leka. Vi kan äta sen. Jag vet att han var hungrig. Så då vägrade jag äta på 2-3 dagar. För att jag tänkte att varför ska jag äta om inte han äter?
Ja, det kändes som att du tog ifrån honom.
Ja,
det.
Ja.
Hade du någon skuldbeläggning för dig själv? Så här, att hade jag,
ja, 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 ja. Jag hade jättemycket skuldbeläggning, men vi kan ju ta det lite senare, ja, där så ska jag berätta alltså, vilken skuldbeläggning jag hade. Men ja, jag hade ju skuldbeläggning för att jag inte lät han äta och så skulle jag få för mig att äta och det gick inte. Alltså, det var omöjligt. Och jag kunde inte sova. Men sen efter två dagar tror jag, på tisdagen tror jag, då började jag hallucinera. För jag hade inte sovit eller ätit någonting. Så då tog de mig till akuten, psykakuten. Och jag kom in dit. Jag var väldigt slut. Jag orkade liksom inte. Alltså jag orkade liksom inte ens gå. Jag orkade inte ens bära på min egen kropp. Men kommer in dit och pratar med en läkare. Sen när vi kommer ut därifrån så har hans mamma då fått medicin, sömnmedicin i form av dropp. Så att hon skulle lägga det i mitt glas. Utan att jag märkte det, i och med att jag vägrade sova. Och det gjorde hon när vi kom hem. Till henne igen. Och sen somnade jag. Ja.
Var det skönt när du vaknade upp att känna lite utvilad? Eller var det att du vaknade upp, ja, från något, till något hemskt igen?
Ja, det var skönt att ha kunnat sova. I och med att jag hade jobbat hela söndagen. Jag vaknade ju vid 6-tiden på söndagen. Så jag hade ju varit vaken i massa dygn. Så jag var helt slut när jag vaknade. Men det tog bara några sekunder sen fick jag en örfil av verkligheten igen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Och vid det här tillfället, du är inte runt barnen än.
Nej.
De är fortfarande hos sin mamma.
Ja. Och sen efter några dagar så vet jag att de förflyttades hem till hans syster. I och med att de har barn i samma åldrar. Så de var där så de kunde leka. Men jag klarade inte av att träffa dem.
Har polisen varit på det igen och ville intervjua det? Eller intervjua velat förhöra
dig? Nej.
De har släppt det?
Ja.
Har du hört någonting eller du är helt uppe?
Nej, jag ville bara ha tillbaka min telefon. Så att jag ringde ju dem. Men de var ju tvungna att gå igenom den. Ja.
Har de förklarat varför de vill gå igenom din telefon?
Nej. Men jag har inte brytt mig så mycket heller. Jag...
Kanske orelevant.
Ja. Så, ja.
Och vad händer efter det här då?
Efter
du har sovit i alla fall, vaknar upp och nu har du fyllt verkligheten.
Ja, jag åt inte så mycket. Men jag vet att jag fick i mig lite. Och jag grät och var tyst och grät och var tyst. Och jag vet att jag fick alltså miljoner samtal till mitt nya nummer som jag bara hade haft i 2 dagar. Jag fick massa sms.
Hur kändes det? För att du var fortfarande förnekelse eller hade du börjat acceptera det?
Jag hade nog börjat acceptera, ja. Efter att jag sovit och vaknat. Då hade jag nog börjat acceptera. Det enda som snurrade runt i mitt huvud var ju bara, vad ska jag säga till barnen? Och jag kunde inte med att se dem i ögonen. För jag hade ljugit för dem. Och så ska jag medvetet såra dem och medvetet göra dem ledsna. Det önskar inte jag ens min värsta fiende. Och skada sina barn på det sättet.
Nej, jag förstår. Men hur går du vidare då?
Ja, det är ju mycket som händer under den här lilla perioden. Efter några dagar får jag tillbaka min telefon. Jag behöver ju såklart gå hem och hämta kläder. Jag vill inte vara hemma. Men hem kunde jag inte gå för att det stod massa journalister utanför. Så jag valde att gå på kvällen då. När det inte stod någon där utanför. Kändes jättekonstigt att vara hemma. Maten låg kvar på diskbänken som vi skulle äta. Han hade ju vilat innan i sängen. Den låg, alltså sängkläderna låg där obäddade. Allt var som vanligt i lägenheten. Så det kändes väldigt konstigt att gå in dit. Men jag gick bara in snabbt, hämtade kläder och gick ut igen och låste. Och lämnade allting bara så som det var. Och sen gick jag tillbaka hem till hans mamma. Under hela den här perioden så är det så mycket som ska fixas. Det är förhör med polisen. Det är visa för polisen hur vi gick, vad vi pratade om. Hur lång tid allting tar med sekunder när jag ringde samtalet. På det så är det allt med begravning kommer helt plötsligt upp. Sen ska, vill jag
hur långt, under en ganska kort tid eller går det ganska snabbt? Så här med polisen, var det ganska snabbt efteråt?
Ja,
eller?
Ja.
Hur hade de för approach för dig? Hur såg de på hela det här?
Alltså jag fick, hos polisen fick jag ju direkt en kontaktperson eller vad man ska kalla det.
Ja, någon som tog hand om ditt, det här, eller
ditt, det här om mig, fallet, så henne pratade jag väldigt, väldigt mycket med. Så det var ju mycket med polisen under första tiden. Och sen var det ju också det här med att vi skulle få träffa honom på bårhuset. Så jag var ju mycket på bårhuset att jag måste få en tid, jag måste ju få träffa honom.
Och du ville verkligen det?
Ja.
Se henne sista gången?
Ja. Ja.
Men visst var det så att det stod någonting om det här, den här grejen i tidningen också, va?
Mm.
Så att mycket journalister, hur tog tidningen då? Vad stod det? Vad fick den för approach utåt sett?
Ja, alltså utåt sett så stod det ju gängkriminell, mördad.
Hur var det när du läste det med tanke på att han var inte gängkriminell?
Nej.
Och han var tvåbarnsfar, tre barn liksom.
Ja. Jag blev ganska arg och frustrerad. Och jag vet att jag sa det till min kontaktperson inom polisen att du får ringa dem eller säga till dem att de får ta bort den överskriften för att det stämmer inte. Han är inte gängkriminell för 5 öre. Så det gjorde de. Så de bytte till tvåbarnspappa istället.
Det... I alla fall någon sorts upprättelse väl för att säga, men att de i alla fall respekterar det.
Precis. Så.
För det är ju trist att det kanske blir så att vi bara för att i vissa områden i Sverige så fort någonting händer så blir det att de sätter en stämpel på det som gäng.
Ja.
Så det var bra i alla fall att de respekterade det.
Ja. Det var därför jag tog väldigt illa vid mig när de skrev så, för att det stämmer inte överhuvudtaget. Men det var ju tur att de ändrade det sen.
Men polisen överlag var ändå rätt schysst mot dig.
Ja, men det var de. Mm.
Men hur såg de på det här fallet? Tog de allvarligt på det? Gick de hårt in och verkligen ville försöka få någon sanning som kom ur det?
Ja, nu kunde ju de såklart inte berätta allting till mig, hur de jobbade och vad de gjorde. Vilket jag förstår, för det var ju sekretess. Men jag fick ändå hyfsat bra information under den här perioden. Men jag hade ju önskat att det gick lite snabbare, fast man vill ju veta hela tiden. Det är det enda man sitter och väntar på i sina dagar, det är att bara veta. Har de tagit någon nu? Vad händer nu? Hur långt har de kommit? Men alltså de var bra, var de. Ja.
Yes. Så samtidigt som polisen gjorde sitt arbete, så pratade vi lite inom bårhuset, skedde det här samtidigt ungefär?
Ja.
Samma period.
Ja.
Fick du komma in där hyfsat snabbt, eller skulle de göra en sån här obduktion, tror jag heter innan kanske?
Ja, precis. De skulle göra en obduktion på honom. Ja, och jag fick väl tid efter några dagar. Det här hände ju på en söndag. Så jag tror att veckan efter fick vi träffa honom på bårhuset.
Hur var det?
Det var jättejobbigt. Extremt jobbigt var det.
Var du där med hans mamma också, eller?
Hans mamma, systrar, deras män, pappa och så 2-3 vänner.
Hur var det att se dina barns pappa ligga sådär? Kanske en dum fråga.
Men... Alltså, nej men bara då försökte jag väcka honom igen.
Okay.
Ja. Jag viskade hans öra, vakna och vi väntar på dig och... ja, så jag låg bredvid honom, jag la mitt huvud. Men det var väldigt jobbigt på huset.
Ja, jag förstår det. Så här, men var det också nu efterhand att det var ganska skönt att få... Nu kom ju begravningen efter det, så vi fick se den sista gången kanske.
Ja, precis. Vi fick ju se honom sista gången innan begravningen. Och det var då jag stängde hans kista. Var också extremt jobbigt att stänga en kista. Men det måste ju göras.
Ja. Men om vi antar att innan begravningen att hon hade berättat för barnen. Så här, hur var stunden mellan, eller hade du gjort det?
Nej, jag hade eller innan begravningen så hade jag ju berättat.
Ja.
Men då hade jag sedan tidigare haft kontakt med en terapeut som jobbar inom social- och resursförvaltning.
Var det din idé att ta kontakt?
Ja, jag har haft kontakt med henne innan, så vi känner varandra. Men hon kontaktade faktiskt mig först. Och sen så ville hon prata med mig och träffa mig. Och jag vet att jag ringde henne någon vecka efteråt, eller kanske 2 veckor efteråt. Och så gick jag och träffade henne. Och då pratade vi om det här och... Hon lyfte upp mig, hur bra mamma jag är, hur duktig jag är. Hon gav mig väldigt mycket hur jag skött allting på ett bra sätt ändå. Och då pratade vi också om vad jag skulle berätta för barnen. Jag minns att just det mötet så pratade vi inte så mycket om det, utan vi pratade mer om hur jag mådde. Och det var väldigt skönt att prata med henne. Och jag kunde berätta allt för henne. Hon dömde inte mig. Och det tyckte jag var så himla bra, i och med att hon jobbar ändå på en statlig myndighet. Men hon dömde aldrig mig.
Så hon också hjälpte hon dig också, hur du skulle möta dina barn?
Ja. Vi hade ett till möte. Och då hade jag bestämt att jag skulle berätta för barnen. den här dagen. Och jag bestämde att vi skulle ta det ute i en park.
Hade de ställt någon fråga där barnen innan? Vad pappa är och sånt?
Jag hade inte pratat med dem.
Okay.
Och då hade det gått ungefär 1,5-2 veckor.
Mm. Så du var så rädd för just det här ögonblicket? Ja. Vad du skulle säga? Och just, kände du, du nämnde förut att du hade ljugit för dem?
Ja.
Frågan. Var, gnagde det dig också?
Ja, jättemycket. Ja. Det var som en stor sten på mina axlar. Alltså jag tänkte, varför ljög jag?
Idag kanske du förstår varför du
ljög. Ja. Men där är man ju en bubbla. Man fattar ju ingenting där. Men så träffade jag henne då. Den dagen jag skulle berätta för barnen. Så vi sätter oss i ett rum och pratar. Och hon talar om för mig att säg så mycket sanning som möjligt till barnen. Du behöver inte överdriva med sanningen, men så mycket sanning som du bara kan. För barn vet mer än vad man tror. Och du är...
Hur gamla var, ursäkta att avbryta, men hur gamla var barnen här? Kanske...
Det var ju för 2,5 år sedan, så 6 och 8.
6 och 8, okej.
Ja.
Så de var ändå så att de hyfsat små, fast ändå helt småstora, om man säger.
Precis. Och i och med att de hade varit där och hört skottlossningen så fattade de ju ändå att okay, det var ju någonting. Mm. Nu är det ju någonting som har hänt. Så att de var inte helt omedvetna om vad som har hänt. Men då vet jag att jag pratade med henne och hon sa så till mig att säg så mycket sanning som möjligt för att barn vet mer än vad du tror. Och sen varnade hon mig lite också att du kommer nog få olika reaktioner från barnen. Förvänta dig inte att de ska börja gråta eller så, utan de kan skratta eller de kan... Det kan vara som att du inte ens har sagt någonting. Mm. Och det stämde. Så jag går ut därifrån, åker till den här parken där barnen är, tillsammans med resten av deras pappas familj. Och jag kom ju dit själv. Och jag minns att det kändes som samma dag som det här händes. 2 stora stenblock på mina ben. Det var som att jag gick och gick och gick, men jag kom liksom inte fram. Men till slut kom jag fram och träffade barnen. De sprang fram och kramade mig. Och det var ju första gången jag hade träffat dem då. Och jag började gråta. Fast jag försökte inte visa det för dem. Men vi satt oss på en bänk. Hans familj gick lite längre bort. Och så satt vi där på bänken. Min son på höger sida, min dotter på vänster sida. Och då sa jag att pappa är i himlen nu. Han är en ängel. Men ni kommer fortfarande att träffa pappa i era drömmar. Han försvinner inte. Han är säkert med, alltså här med oss nu. Och då frågar de varför då? Eller vad är pappa? Och då sa jag, nej men läkarna kunde inte rädda honom. Så pappa var tvungen att flyga upp till himlen. Min son börjar gråta jättemycket. Och min dotter, hon var helt tyst. Sen började hon typ skratta lite. Och det var ju den reaktionen jag förutsåg att det kunde komma att hända. I och med att hon hade varnat mig innan då. Så hon började skratta och sa, ja men kan vi hälsa på pappa då? Och men är han här nu? Eller, ja. Och sen så tröstade jag min son samtidigt som jag pratade med henne och svarade på hennes frågor. Men efter typ någon minut eller så vet jag att hon går iväg kanske 5-10 meter ifrån mig. Och då kom det. Då började hon gråta jättemycket.
Men hur var det verkligen att få säga de här orden, så här, pappa i himlen, att där gjorde du det verkligt och du hade på något sätt kanske gott gjort dig själv för att du ljugit från första början. Och att nu så hade du ingenting mer att dölja. Så här. Mm. Fanns det någon, var det lite skönt också i det? Att...
Det var jätteskönt. Det jag kände direkt hur den här ångesten och klumpen i halsen släppte. Jag kände direkt den här stenen på mina axlar, hur den bara föll ner. Så det var jätteskönt. Och då, just där och då tänkte jag att nu ska jag aldrig mer släppa er. Jag ska aldrig mer vara utan er. I och med att jag inte hade kunnat vara med dem på 1,5-2 veckor. För nu är det vi. Och nu ska vi ta oss igenom det här tillsammans. Så då kände jag att jag vill aldrig mer vara utan mina barn. Och då, ja, så gick jag fram till min dotter, kramade henne och tröstade henne. Så gick vi tillbaka till bänken. Och så kom det fram en liten ekorre och ställde sig precis, alltså kan det ha varit, inte ens en meter ifrån, alltså väldigt nära. Men stod och tittade på oss och då sa jag då, men det här kan ju vara pappa som är ekorren. Och sen den här ekorren bara stod kvar och tittade på oss och då blev ju de lite glada. Så den här ekorren, när barnen ställde sig upp så sprang den här ekorren runt dem och ville leka. Och de sprang efter ekorren och sen ekorren sprang upp i trädet och tittade på den. Sen sprang den ner igen till dem. Så jag tror att den ekorren gjorde väldigt mycket tröst för barnen.
Ja, vilket fint ögonblick i den här sorgen. Ja. Fint ögonblick verkligen i den här
verkligen.
Stunden. Jag känner att jag till och med får en liten tår. Ja. Ja, ekorra förföljer det för alltid nu efter det här, kan jag tänka.
Ja, jag kommer alltid minnas ekorra nu.
Ja, det förstår jag. Ja, men var glad. Så du kändes i alla fall att du och barnen blev ett igen.
Ja.
Där ekorren blev en del av er.
Ja. Så
här. Och, men jag förstår också i allt det här sorgen och det tragiska som har hänt så är det säkert mycket materiellt, är fel att säga, men det är mycket saker som behöver göras med begravning som du sa. Pappan har dött ekonomiskt. Hur hela den här biten, hur var den då?
Det var väldigt, det kändes väldigt ensamt för att jag har aldrig gjort det här innan. Jag har aldrig tagit såna här samtal. Hur gör man ens? Vem ska man ringa? Men sånt, det gör man bara. Alltså man får lösa det bara. Jag fick ingen hjälp från någon. Jag visste liksom inte vem kontakt... Jag googlade allting.
Mm.
Ja. Jag visste liksom inte, okej, vad är dödsbo ens? Det hade jag ingen aning om. Vad gör man? Och sen visste jag inte att man skulle ringa till Skatteverket. Jag hade ingen aning om att man skulle ringa till alla banker och där man har abonnemang och sånt. Jag tänkte ju mer att men sånt avslutas ju av sig självt eller så. Men nej, det gör det inte. Sen måste man ju få tag på en begravnings... entreprenör.
Entreprenör tror jag heter.
Och då är det också så här, då måste man hitta en bra. Ja. Eller alltså, antog jag.
Och det kostar ju pengar också.
Ja. Och bara det att leta efter en sån person som ska hjälpa oss med begravningen, det tar ju också väldigt mycket energi på en. Sen var det mycket med försäkringsbolaget. Så det var massa grejer. Och jag skulle sörja samtidigt på det här också.
Jag måste fråga, jag tror att det var så att om du hade... För jag tycker det är klart det måste finnas hjälp att få. Det är ju jättekonstigt att inte någon kommer och erbjuder hjälp. Så här. Men var det att inte du var villig att titta efter den? Eller var det, tror att det var så att det finns ingen, man måste söka hjälpen för att få hjälpen?
Jag vet inte, för att jag känner väl mer att kan inte den hjälpen komma till mig? Ja, för att jag sörjer ju faktiskt. Jag orkar inte leta. Men jag var ju tvungen att göra det ändå.
Men när du hör av dig till Skatteverket och alla de här byråerna och olika myndigheterna, var det så att det var ett motstånd därifrån att du var tvungen att bevisa flera gånger att nu är han död? Eller var det så att det gick ganska enkelt när den här bollen var en rullning på alla
det var,
olika?
Nej, alltså det var så mycket pappersarbete så att jag blev ju bara förvirrad bara jag tittade på alla papper. Det var Jag skulle ha haft koll på hans banker, hans abonnemang och bevisa för dem att han är död. Men då måste jag ha ett papper från Skatteverket och ett personbevis. Och, så det var ju så mycket. Men nej, motstånd kände jag väl inte. Men jag kände mig väldigt ensam. I och med att jag inte kunde något sånt. Mm. Man är ju inte förberedd på såna här saker. Vad man ska göra efter en person har dött. Det är ju inte ens någonting man tänker på dagligen. Nej. Eller planerar. Så ja, man känner sig väldigt ensam. Ja, det gör man.
Jag förstår det verkligen så här. Men det rullar i alla fall på trots att det var väldigt jobbigt, som jag verkligen förstår, fram till begravningen.
Mm.
Hur var begravningen då?
Begravningen var, det var jättejobbigt. Men bara där och då var jag också väldigt så här mycket uppe i varv. Det skulle fixas och blommorna skulle göras det och det skulle göras det. Så det var mycket som skulle göras hela tiden. Jag ville ju hålla begravningen samlad. Inte så mycket människor utan bara de närmaste, hans närmaste vänner och så. Och familj. Och det gick ju bra. Men begravningen i sig, det kom en artist som sjöng. Så det var jättefint. Och det är jättejobbigt att lyssna på den låten än idag. Och sen när de bar ut kistan, det var nog det som var det jobbigaste. När de här, ja, de som jobbar på kyrkan bär ut den här kistan och ska lägga kistan i den här bilen. Det var ju det jobbigaste i själva kyrkan då. Sen barnen var ju med mig där. Min son grät väldigt mycket. Och de fick åka hem med min mamma sen. Så att de var inte med på kyrkogården. Jag kände att de ska inte behöva se det. När deras pappa åker ner under jorden. Så ja, kyrkogården låg ju strax intill där. Så det var inte långt så vi promenerade dit. Och ja, när de sänker kistan är också väldigt, väldigt jobbigt. Det är som att nu är det över. Nu är det slut på riktigt.
Men tror du också att det var riktigt jobbigt att det på något sätt kanske det här slutet blev början på något annat? Så här, något väldigt ovisst såklart med tanke på att han är borta. Men att när han väl ligger i graven eller ligger där nere så nu är han där. Så här, fanns det någonting skönt i det hela?
Alltså,
det låter ju fel att säga skönt.
Men jag fattar vad du menar. Men jag kände väl att just där och då så kände jag väl inte att det var så här, okay, det här. Jag kände bara att det här är slutet nu. Vad ska jag göra nu? Nu har jag ingenting att göra. Jag hade inte hunnit sörja direkt utan jag var ju tvungen att fixa massa saker och papper och samtal och förhör. Och det var ju massa sånt och så bara kände jag att det var någonting som var tomt nu. Och då fick jag lite panik. Vad ska jag göra?
Ja, jag förstår. Nu var du ensam med bara.
Ja, nu fanns det ingenting att göra mer. Och då, men det var då också som jag började inse att shit, jag kommer aldrig mer träffa honom igen. Barnen kommer aldrig mer få träffa sin pappa igen. Och det var väl då jag började sörja på riktigt efter begravningen.
Ni har lyssnat på del 1 av Det dödliga våldets baksidor. Har ni frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av er till mig på redaktionen@brottsofferpodden. Följ oss gärna under namnet Brottsofferpodden på Instagram eller Facebook. Mitt namn är Joakim Lindén. Tack för att ni är med oss, så hörs vi snart igen.
Sina spår finns ingen skam att känna. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.